Dagens avsnitt av Samhällspulsen presenteras av Multikulti Family, förening som jobbar för ökad integration och en minskning av kriminalitet. Tack för att ni stödjer vår podcast.
Hej på er och välkommen till Radio Tyresö 91,4. Denna programserie heter Samhällspulsen. Mitt namn är Rashid Monasifi och jag är er programledare för detta program Samhällspulsen. Idag gästas vi av Kristoffer Samsing, en före detta polis som har arbetat nära verklighetens mest intensiva och krävande situationer. Genom sina erfarenheter från yrket har han fått en unik inblick i både samhällets mörkare sidor och människans beteende under press. Idag delar han med sig av sina upplevelser. Välkommen Kristoffer.
Tack så mycket.
Tack för att du kom till Tyresö.
Tack.
Hur länge har du, eller sist har du varit i Tyresö?
Jag har varit här, men det har varit i tjänsten som polis. Det var
okay.
Några år sedan nu faktiskt, jag var senast.
Okej. Men jag har berättat lite om dig, men vem är Kristoffer Samsing? Eller hur skulle du beskriva dig själv idag?
Jag har tidigare jobbat som polis i över två decennier. Idag är jag författare och säkerhetsspecialist inom ett företag.
Okej. Okay. Men vad fick det att, om vi går tillbaka, vad fick det att vilja bli polis från början?
Det har varit, eller det var, och det är ju 25-30 år sedan, ett intresse att bidra i samhället helt enkelt och motverka kriminalitet. Min idé från första början, det var väl hur man skulle kunna gå tillväga på att på något sätt kunna bivra brottslighet. Det är ju en enkel klyscha. Men 98 då var jag med polisen. Då hade jag precis börjat eller sökt till polishögskolan.
Okej, här i Stockholm.
Ja, men precis.
Okay.
Då var jag med polisen i Los Angeles. Och jag fick en inblick i arbetet där och mot de kriminella nätverken som agerade där.
Okay.
Och där bestämde jag mig för på något sätt att det här vill jag jobba mot också, motverka. Det såg ju inte ut som du gjorde, eller som du gör idag i Sverige då. Utan det var där som jag bestämde mig i alla fall för att jobba mot den kriminella nätverken som finns.
Men det är ingen i din familj som var polis eller hade uniform, militär eller någonting som har inspirerat dig?
Nej, men det har inte varit va? Man har jobbat inom andra statliga verk, det har man gjort.
Men minns du det? Minns du första gången du kände det här är vad jag vill göra?
På något sätt så jag sökte till polisen och då hade jag naturligtvis bestämt mig. Men det var den här upplevelsen i Los Angeles där det förstärktes så mycket att jag vill verkligen jobba genom att förebygga brottslig verksamhet.
Men kan du berätta lite om den här upplevelsen?
Jag åkte med en polis i Los Angeles i de områden där det hade varit allvarliga kravaller. Och han beskrev helt enkelt hur de här kriminella nätverken agerade. Allt ifrån hur det hade gått till på det här sättet, hur man hade blivit rekryterad och så vidare. Och det är liknande så som det ser ut i Sverige idag, var min uppfattning. Och det var väl någonting som jag bestämde mig för då att det här vill jag verkligen förebygga. Det lilla som jag skulle eventuellt kunna bidra med som polis i Sverige.
Okej. Men hur såg din bild av polisyrket ut innan du började och hur förändrades den?
Nej, men bilden var att det var att man kunde jobba väldigt mycket förebyggande. När jag sökte, och det var i slutet av 90-talet till polishögskolan i Stockholm, så då var det mycket problemorienterat polisförebyggande arbete som dök upp med närpolisreform och så vidare.
Mm.
Det var naturligtvis väldigt bra. I samband med det här då var jag, hade blivit polis och då var jag även i Japan och besökte polismyndigheten där som har oerhört låg brottslighet. Och för det var någonting som jag såg som ett väldigt intressant hur det kan vara så.
Men
just i Japan och inte i andra länder.
Vilket år var det?
År 2000 var det.
Okej, men du säger i Japan de har låg kriminalitet. Mm. Vad kan det bero på? Varför har vi hög? För att på gamla tider, på 80-talet, då låg vi nästan sist i Europa.
Mm.
Och just idag ligger vi ettan i Europa med skjutningen och allt annat som händer. Det är helt sjukt. Varför, bara kort ungefär, varför tror du att Japan har lyckats med det?
Japan har ju en annan kultur och det handlar mycket om hur man beter sig mot andra människor. Man beter sig inte illa mot andra människor. Japan har haft i vart fall stora problem med väldigt grov brottslighet också, med maffia och så vidare. Men det har varit väldigt koncentrerat till det. Vanliga medborgare beter sig inte illa för det mesta mot andra medborgare. Det, jag tror att det är någon form av kultur helt enkelt, va?
Jag håller med. Det är, i själva kulturen, det är respekt inbyggt i själva kulturen.
Exakt.
Man ser hur de hälsar ibland från Japan när de begår något misstag. Hur de hälsar och hur de ångrar sig. Man ser det direkt, men behöver inte extra förklaring för det.
Exakt. Man har en helt annan syn på det. Så att det, jag tycker det var väldigt intressant att besöka det. Jag har även varit i andra länder som då betraktas som de länderna som har väldigt låg brottslighet. Singapore och Island bland annat, har besökt polisen där också. Det, sen de här två förstnämnda länderna, de har ju väldigt hård straff också när man begår brott. Påföljden är väldigt allvarliga. Du får sånt som du får några år för i Sverige i fängelse, exempelvis narkotikabrott. Det kan du dömas till döden för i de här länderna. Och det vet jag inte riktigt om det kan spela någon roll så. Men att man har en påföljd när man begår ett brott, det, den delen tror jag är ganska viktig också.
Det är sant. Men hur, vad var det svåraste under utbildningen? Eller polisutbildning?
Det var väl den teoretiska delen, hur de juridiska delarna ska forma en för att kunna jobba praktiskt, i praktiken helt enkelt. Det är inte svartvitt, utan det är väldigt strama ramar som polisen måste rättas efter. Allt annat hade varit väldigt underligt, det är väldigt viktigt. Man har ett visst våldsmonopol, man får använda visst tvång och våld i vissa situationer. Där är det naturligtvis oerhört viktigt. Hur man skriver, dokumenterar, oerhört viktigt att det blir rätt också. Det kan, ett ord kan skilja helt enkelt på exakt hur en resultat blir.
Särskilt om man ska gå vidare till rättegång eller?
Ja, men precis.
Man ska skicka vidare.
Exakt, och att man dokumenterar sina egna iakttagelser och användning av tvång eller vad det nu kan vara för någonting.
Det är lätt att man glömmer.
Exakt.
Dokumentation är viktig. Men hur ser en vanlig dag ut? Eller finns det ens en vanlig dag?
Både ja och nej. Har man jobbat länge som polis, då känns det som att det är viss rutin varje dag, så att säga. Men samtidigt så är det ju väldigt ofta, i alla fall varje arbetspass, gör ju någon ytterligare ny människa man påträffar. Och ett ny händelse som kanske man upplever. Utan det är olika möten med olika människor varje dag. Sen så kan det ju vara ungefär samma brott som man rapporterar, och på ungefär samma sätt så rapporteras då, man kontrollerar personer och så vidare. Så det blir ju någon form av rutin, va? Sen är det ju de här delarna man hamnar i, om det ska de här lite allvarligare händelserna, dödsfall och sådana delar, va? Det är väl sånt som man ta med sig, lite beroende på vad det är för dödsfall och så vidare, om det är naturligt eller om det inte är det. Och unga människor då naturligtvis ännu jobbigare och så vidare.
Det är sant. Men i tal av händelser eller jobbiga händelser, vilken typ av händelser satte sig starkast i dig?
Nej, men det är nog det lidandet som man kan se hos människor, och naturligtvis unga människor som blir drabbade, blir rekryterade till kriminella nätverk, utnyttjade, de är sårbara. Sen är det ju naturligtvis återigen människor som blir dödade på olika sätt, va? Naturligtvis är det oerhört hemskt, ett barn som man påträffar vid en trafikolycka. Det ser väldigt illa ut, så att säga. Va?
Det är sorgligt.
Ja, men det är väldigt sorgligt naturligtvis. Va? Men i lite bredare perspektiv så är det de här delarna, hur människor, unga människor ifrån 10-årsåldern och uppåt kan bli involverade i relativt i grov kriminalitet.
Men kortfattat, vad kan det bero på?
Jag tror att det inte bara en anledning till att det kan bli så. Det kan vara att man har någon form av diagnos. Och där är det naturligtvis väldigt viktigt att poängtera att de flesta som har någon form av diagnos, som vi säkert alla har i någon form, blir inte utsatta. Utan det handlar mer om att man blir mer sårbar.
Man
blir lätt påverkad och så va. Sen naturligtvis att man på olika chattar, sociala medier och så vidare kan bli rekryterad och bli lockad till vissa saker. Och inte allt för sällan så hamnar de ekonomisk ersättning som kan vara betydligt mer än vad en vuxen människa tjänar under ett halvår i alla fall.
Men där kommer vi komma tillbaka till en annan gång kanske. Men hur hanterar man stress, rädsla eller adrenalin i stunden som polis?
På något sätt så tror jag att det är träning och erfarenhet. Sen går det inte att hantera stress helt och hållet, är min uppfattning. Hamnar man i en sån situation som om man ens ska överleva, då är det naturligtvis svårt att hantera det. Jag tror att ju längre man har levt, levnadsålder och erfarenhet inom det yrket tror jag kan bidra till att det i alla fall blir lättare. Men att man känner sig trygg i olika situationer, det tror jag är viktigt. Och då är det ju träning och övning.
Hela
det är
tiden,
det man kan göra. Sen går det inte att påverka helt och hållet.
Nej. Men finns det något uppdrag du aldrig glömmer?
Ja, det finns flera.
Ett?
Jag beskriver i den här boken som jag har skrivit, Kriminella nätverk och otillåten påverkan, där beskriver jag en händelse där jag försöker rädda livet på en person, en så kallad gängkriminell person som har påverkat polisen och påverkat mig personligen också negativt.
Jag hörde, du skrev en bok nu, eller hur?
Ja, precis.
Vad heter den?
Kriminella nätverk och otillåten påverkan.
Och det är du som har forskat och skrivit den?
Ja, jag har analyserat och det är verkliga berättelser, inte bara ifrån mig på något sätt, utan det är framförallt andra yrkesgrupper som har berättat för mig, som jag har skrivit ner och analyserat.
Kriminella nätverk och otillåten påverkan, då, så eller hur?
Ja.
Ja, låter intressant. Där, men ärligt talat, jag älskar såna böcker. Och jag måste bara bjuda in dig en annan gång. Hoppas du ser jag.
Absolut.
Toppen. Men finns det något som jag så ibland man kan säga, vad är den största missuppfattningen allmänheten har om poliser?
Att polisen har fria tyglar och att man får göra väldigt mycket som polis. Så är det inte. Det finns väldigt tydliga ramar vad polisen får göra. Sånt mandat har inte polisen, att man får göra precis vad man vill.
Vad man vill, nej.
Utan ett exempel kan vara demonstrationer. Den enskilda polisen behöver inte alls vara, naturligtvis tycka vad demonstranterna demonstrerar om och så vidare. Va? Oavsett vad det är för någonting. Utan det får inte polisen lägga sig i. Man måste bevilja exempelvis ett tillstånd som man tycker är helt felaktigt. Och så måste man till och med bevaka den. Det är ett av många exempel. Andra exempel kan ju naturligtvis vara vad den enskilda polisen får göra när man kontrollerar människor och så vidare. Väldigt tydlig lagstiftning. Ibland så kan någon som inte är polis få göra mer än vad en polis
exakt
får göra.
Ja, det är sant. Polisen eller poliser är, som sagt, de ska följa regler. De har ramar. Man kan inte gå utanför.
Nej, precis. Och då
är det kört. Då blir man kriminell också.
Ja, nej, men man blir ju ganska enkel. Man är tvungen att kunna svara på de misstagen man kan ha gjort. Va? Det är jätteviktigt. Det måste man kunna göra. Och det ska kunna utredas allting i efterhand också. Det är väldigt viktigt när man har det mandatet som man trots
som polis, har. Men hur påverkade jobbet dig som person?
Nej, men som person, som enskild person så att säga, privatlivet, det har naturligtvis påverkat mig väldigt mycket också. Jag har ju valt att stå upp mot de kriminella nätverken och då har jag blivit, som jag uppfattar, en måltavla.
Så du vågade lite extra eller? Eller?
Jag vet inte riktigt om det handlar om det. Det kan till och med kanske vara dumdristigt, va? Men den här boken som jag har skrivit, som sagt, va, den handlar lite om just den delen. Att, det handlar inte bara om polisen, det handlar om väldigt många andra yrkesgrupper också. Om du har enskilda tjänstemän som gör det som man ska göra och inte ge med sig, så att säga, omedvetet eller medvetet, så kan man bli en enskild måltavla. Ganska enkelt. Och det är en väldigt listig strategi från vissa kriminella nätverk när man kan påverka enskilda medarbetare. Och då läggs allt fokus vad avser just den negativa delen på en person. Och till slut så kanske man då på något sätt ger med sig, omedvetet eller medvetet, att inte fortsätta agera mot dem.
Men du säger, har du fått direkta hot på dig, eller hur är det?
Ja, alltså jag började ju som polis för 25 år sedan, och efter bara några år så börjar ju de här hoten mot mig. Det har varit påverkan, det har varit smutskastning, det har varit allt möjligt för att påverka mig att inte fortsätta jobba mot de här nätverken. Mm. Det har pågått tills för något år sedan när jag slutade som polis. Och det har påverkat mina anhöriga, det har påverkat naturligtvis mig också. Så är det väldigt mycket. Det har varit kriminella nätverk som har varit hemma hos mig, bryter sig in hos mig när jag har varit legat och sovit och så vidare.
Okay.
Maskerade personer och så vidare. Så det har varit en påverkan under väldigt många år, över 20 års tid. Så det har jag levt med.
Hur är det idag?
Idag är det betydligt lugnare. Idag tyder allting på att man är nöjd med att jag har slutat som polis.
Det är det de ville, eller?
Ja.
Fick de som de ville, skulle jag kunna tänka, eller?
Ja, hur ser du det? Ja, på något sätt, va, så blev det så faktiskt.
Okej, men känns det bra för dig?
Ja, det här, jag får ju bidra till samhället på ett annat sätt genom att öka medvetenheten om sånt som jag tycker är väldigt viktigt att folk ska bli varse om hur det ser ut.
Är det någonting som du har pratat om i din bok också?
Ja, men det är väldigt mycket faktiskt om just den delen. Hur de här kriminella nätverken, organiserade brottsligheten, påverkar samhället i stort. Det handlar inte bara om skjutningar och att man spränger i bostadsområden och så vidare, utan det är väldigt mycket mer än så. Och polisen är absolut inte ensam och blir påverkad, utan det är väldigt många andra.
Runt om och så?
Absolut. Ja. Det är politiker, socialtjänst, media, alla möjliga.
Alla. Förening, bostadsföreningen också.
Absolut.
Alltid med. Ja. Men vad är du mest stolt över från din tid som polis?
Nej, men jag vet att jag har bidragit till bättre leverne för många personer. Jag vet att jag har räddat unga personer från att bli rekryterade till kriminella nätverk. Sen mer konkreta delar så har jag naturligtvis som polis väldigt många gånger räddat människor i olika situationer. Alltså sådana som har blivit utsatt för brott eller helt enkelt bara ramlat ihop på gatan och som har kommit dit och räddat en. Det kan vara trafikolycka eller vad det kan vara för någonting. Va? Och när man har fått ett besked ifrån exempelvis en läkare, om det varit en sån situation, att den snabba hjälpen hjälpte till att rädda livet på den här personen, det betyder naturligtvis oerhört mycket. Va?
Det är inte självklart, det är mycket.
Så. Sen är ju de här andra delarna, de är svåra att mäta så, va? Men jag har ju fått god respons från ganska många personer om att jag har helt enkelt räddat dem ifrån att bli involverade i olika nätverk och så vidare. Va? Det betyder naturligtvis lika mycket som man får en delgivning från en läkare om att man har räddat ett människoliv.
Ja, har du räddat en person, då har du räddat en hel familj.
Ja, men precis.
Har räddat samhället. Absolut. Så det är mycket, det är stort. Det räcker. Om alla gör det bara som dig, rädda en person, då har vi gjort mycket.
Ja, men precis. Och vi kan alla göra någonting. Det är lite så som man
självklart
kan känna.
Gör något, som jag brukar säga. Ja, du kan göra någonting. Så det är inte polisens ansvar eller myndigheter eller kommuner eller socialtjänsten. Det är allas ansvar just nu för att kunna få ett bättre samhälle.
Det är väldigt viktigt.
Ja, bara en kort fråga som jag har här. Vad fick det att lämna eller förändra din bana? Du har berättat lite innan. Men något mer som du vill tillägga kanske?
Nej, men jag blev väldigt påverkad och min uppfattning är att även polismyndigheten, arbetsgivaren, blev påverkad och till viss del så tappades ett förtroende. Och då såg jag på något sätt att jag kan bidra på annat sätt också genom att jobba mot det som jag brinner för. Mm. Och det är helt enkelt att bidra kriminalitet och kanske framförallt den organiserade brottsligheten som jag har erfarenhet av under många år.
Perfekt. Men vad hoppas du att folk förstår bättre efter att ha hört din historia eller podden?
Ja, min förhoppning är att det ska bli en ökad medvetenhet om just hur vi alla tillsammans kan förebygga rekrytering framförallt till de kriminella nätverken. Va? Men även människorna som helt enkelt är involverade i de här kriminella nätverken, de som är topparna och så vidare. Va? I boken beskriver jag om vad en enskild människa kan göra. Väldigt enkla delar. Vad man kan, vad man inte ska göra. Mm. Man ska inte köpa narkotika. Man ska inte köpa sex. Man ska inte ta kanske andra i tjänster. Jobba svart och så vidare. Va? Det går väldigt ofta direkt in i den organiserade brottsligheten som sen kan skaffa vapen och lite annat för att mörda människor.
Ett typ av man sponsrar kriminalitet.
På något sätt. Mm. Och vi har säkert alla gjort saker som vi inte har riktigt tänkt på. Va? Utan det är helt enkelt, vissa delar är väldigt enkla som varje människa kan göra en egen bedömning. Vad man själv tycker man ska göra. Va? Det får man lägga i någon form av vågskål och så vidare. Mm. Va? Det är naturligtvis väldigt svårt. Det är jag fullt medveten om. Va? Det finns ju, man kanske inte ens kan gå på vissa restauranger och vad det nu skulle kunna vara för någonting. Va? För de ägs av kriminella, det vet man inte om.
Nej, det är sant.
Så det är svårt naturligtvis. Men att öka medvetenheten, det är mitt mål.
Men som avslutande fråga, vad har du för råd till samhället?
Det är väl just det faktiskt. Att ta del av den informationen som finns. Och det är absolut inte bara jag. Det är väldigt många andra som har erfarenhet av hur det faktiskt ser ut i samhället. Och det handlar inte bara om det som man läser om i tidningarna. Det är väldigt ofta det väldigt hemska delar av folk som blir mördade och det sprängs och så vidare. Va?
Men det är mycket fake också.
Ja, allt det stämmer inte, utan det måste ju analyseras. Man måste vara väldigt kritiskt till olika källor också. Så är det, va? Utan olika plattformar, allt ifrån Google till andra sociala medier och så vidare. Mm. Va? Så det kan skrivas precis vad som helst gentemot enskilda eller organisationer för att helt enkelt tappa förtroendet. Och ofta stämmer inte allting.
Perfekt. Tack så hemskt mycket.
Tack själv.
Tack. Idag har vi haft med oss Kristoffer Samsing. Tack för att du gästar vår podd och delar med dig av din erfarenhet och insikter. Stort tack för att du kom till oss.
Tack själv.
Tack för att ni lyssnade på Radio Tyresö 91,4.
Detta program sponsras av Centrumfiket konditori i Tyresö centrum. Ditt stopp för nybakat, goda luncher och perfekt kaffe. Kom in och njut idag.